I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Jag ska läsa till ledning för min predikan ur Apostlagärningarna, kapitel 26, verserna 12 fram till och med versen 18. När jag för den skull reste till Damaskus med översteprästernas fullmakt och på deras uppdrag, fick jag under färden, kung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus som kom från himlen och omgav mig och mina reskamrater med ett sken som var starkare än solen. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sade till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det går dig illa om du spjärnar emot. Jag sade: vem är du, Herre? Och Herren svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Steg upp och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till min tjänare och till vittne om vad du har sett av mig och vad du kommer att få se av mig i framtiden. Då jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem skall jag sända ut dig för att du skall öppna deras ögon och vända dem från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud. Genom att tro på mig skall de vinna syndernas förlåtelse och få en plats bland dem som helgats. Amen. Kära åhörare, bröder och systrar i Kristus Jesus. Man har talat om apostlagärningarna här på aftonmötet under två predikningar. Och som vi redan har hört så berättas i apostlagärningarna mycket kraftfullt om Guds rikes liv och gärning. Guds barns kamp. Efter frälsarens uppståndelse från de döda och himmelsfärd. Det berättas om hur Guds rikes arbete har utförts. Hur det gick här på världen. Hur det gick framåt här i världen. Och nu, den text som vi hörde nyss, där framhålls också just Guds rikes arbete, kärnan och kärnfrågorna i troslivet. Hur skall jag hitta en nådefull Gud? Hur kommer jag till att bli ett Guds barn? Hur kommer jag in i Guds rike? Vår text lyfter också fram vad som är Guds barns lott och kamp i denna världen. Här framför mig sitter en konfirmandgrupp, Ranua nummer 3, med vilka vi har betraktat de här frågorna. Det är bra att ni sitter under predikantstolen, så som man säger, under vinter. Perioden så har vi betraktat hur jag själv finner Guds rike med hjälp av 5 stycken bibeltexter och hur det sker i praktiken. Vår text för oss till Caesarea. Saulus från Tarsus, berättelsen om hur han gjorde bättring, den är berättad i Apostlagärningarna 3 gånger. Och när bröderna frågade mig om text här i våras så tänkte jag att Paulus egen berättelse om sin egen omvändelse kommer med den stunden närmare oss än det som Lukas har sagt i andra, som andrahandskälla i apostlagärningarna. Konung Agrippa hade kommit för att besöka landshövding Festus, och aposteln Paulus hade varit i fångenskap där, och fast landshövding Felix, som var före Festus, han hade fängslat Paulus eftersom översteprästen hade bett honom göra detta för 2 år sedan på grund av hans tro. Han var oskyldig i fängelset. Landshövding Felix hade gett ett undantag att Paulus får inte hindras, utan att hans bröder och syster fick besöka honom och samtala med honom och så vidare, och förkunna evangelium också. De judiska översteprästerna hade krävt en dom för Paulus, till och med så att Paulus inte ska få leva vidare. Paulus hade förnekat att han var oskyldig. Det här är bekant för oss, Guds barn, idag. När vi anklagas för vissa saker så blir det felaktigt. Också under detta mötet har evangeliet förkunnats där i det offentliga rummet. Och det är säkert bra att man rättar till det. Konung Agrippa hade kommit till Festus nu, och han ville höra på Paulus. Och Paulus fick då försvara sig och hålla ett försvarstal. Och Paulus börjar tala, och det är där vår text börjar här. Han berättar om sitt eget liv och om hur han, som Saulus från Tarsus, hur han var farisé. Vi även i konfirmationsläsningen talade om vad är en farisé. Det var ett namn på de människor som levde under den judiska trons allra mest, en riktning som var allra strängast i judendomen. Och enligt sina egna ord så försökte Paulus också att leva efter de reglerna. Och han säger att han var i sin fariseiskhet, så var han mycket bättre än de andra. Men vi kan också säga att Paulus, som föddes i Tarsus stad, som Guds barn och i delaktighet av Kristi försoningsverk, och sen kom han ut ur Guds rike. Han var en lärd man. Han hade studerat i fariseiskhet. Han kände lagen och alla fädernas traditioner. Och de hade han studerat under lagläraren Gamaliel, sittande vid hans fötter, så som den gamla översättningen säger. Och han levde efter den undervisningen. Det är bekant för oss också i vår tid. När vi tänker på människor som försöker komma till himlen och bli ett Guds barn med hjälp av egen förtjänst, inte så mycket för Kristi försoningsverks skull. Och därför var Saulus från Tarsus också en aktiv förföljare av de kristna gudsbarnen. Och här i Apostlagärningarna berättas det om hur den första martyren Stefanus blev stenad. Så lämnade vittnesmännen sina kläder in vid den unga mannens fötter, och den unga mannen var just Saulus. Och det sägs att Saulus tyckte om detta. Det var martyrskap från Stefanos sida. Men också han bad om nåd till stenarna. Tillräknade dem inte detta som synda, för de vet inte vad de gör. och senare berättas det om Saul. Att han gick från hus till hus, och det sägs att han gick från hus till hus och förföljde församlingen och anhöll kvinnor och män och satt dem i fängelse. Om detta talas det om i Apostlagärningarna 8:e kapitlet. Nu hade han fått från Jerusalems översteprästerna en fullmakt att bege sig till Damaskus för att tillfånga ta kristna, Guds barn. Saul förstod inte, som inte heller stenarna förstod, att de gjorde något ont. Utan han förstod inte att han förföljde troende, utan han trodde att han gjorde rätt och att han tjänade den levande guden. Det är ett ställe på Apostlagärningarna där Lukas berättar om Saulus omvändelse, börjar ju med orden att Paulus var fylld av vrede. Och när någon är fylld av vrede, då är det timliga förnuftet långt borta och tron finns inte alls där i samband med den saken. Men så som vi, många av oss, har upplevt hur vårt liv ligger i Guds hand och att Gud inte vill att en syndare ska dö, utan han önskar, han vill att människan vänder sig om och gör bättring och att hon blir ett Guds barn enligt Guds plan. Eller Guds plan var annorlunda. Här berättar Paulus hur detta skedde. När Gud stoppade Saul. Saul som hela sitt liv hade lagt sitt liv i den fariseiska tron. Saul som hade kämpat för att följa lagen. Och han hade också lyckats där som han själv tyckte, vilket vi redan nämnde. Men i Guds plan för Saulus fanns ett annat uppdrag. Har du, kära åhörare, någon gång varit tvungen att säga att jag vill göra så, men Guds finger har lett dig till en helt annan sak, en sak som han vill att jag ska göra? Vi där i konfirmationsläsningen talade också om bönen, och vi konstaterade att vi kan be Gud i bönen om allt, och Gud svarar när det är Guds tid och på så vis som han vill. Vi kan inte få allt det som vi ber om, eftersom vi ber ibland om sådant som inte är bra för oss eller som inte är lämpligt för oss. Och medan han talar här i vår text, säg till kung Agrippa och landshövding Festus, så berättar han om Gud stoppade honom och hur han blev ett Guds barn och Jesu Kristi apostel. I Lukas brev 9:e kapitel, när Gud, och det fick vi höra genom brodern Johanne, när Gud måste uppmuntra sin lärjunge Ananias, så sa han att han var ett utvalt verktyg att bära Guds namn till kungar och israeliterna. Om vi återigen ska gå igenom den här berättelsen, så säger Paulus själv när han var på väg till Damaskus under mitt på dagen, så fick han se ett ljus som kom från himlen och omgav mig och mina reskamrater med ett sken som var starkare än solen. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa det till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det går dig illa om du spjärnar emot. I sakristin frågade teckenspråkstolken mig, vad är en spets för någonting? Och då sa jag att det är som en lång sticka. Inte heller teckenspråkstolken kan teckna så att det blir fel. Utan det är ett gammalt ett ord som ni som har gått i armén, ni vet att det finns en sån här pinne som man undersöker jorden och petar och känner efter om det finns något farligt där. Och man kan också säga att den här stickan och det här sprötet, man kan också hitta ett annat innehåll till dem, innebörd. Men vi konstaterade i sakristin att du kan tolka det som att det är onödigt för dig att spjärna emot, så som det står här. Jag är Jesus som du förföljer. Och Saul slås med blindhet. Han förlorar sin timliga syn. Den andliga synen hade han redan förlorat för länge sedan. Och lärjungen Ananias får sedan ett uppdrag från Herren. Gå till Saul på den raka vägen och fråga honom efter Judas hus, var är Saul? Och det sägs att han ber. Bönen är ett hjärtats tal till Gud. Kommer ni ihåg det, konfirmander? Och det är ett sådant tal som man gör med ett ödmjukt hjärta. Och Gud har lovat att också höra en sådan bön som han i Fader vår bönen lär oss med sin sons mun. Kom dit, må ditt rike komma. Och när Saulus är där och ber, så får Ananias tröst ifrån Gud och säger, går du, jag har valt ut honom till ett verktyg för att bekänna mitt namn inför världens folk och kungar. Och Ananias går fram. Han vågar inte så modigt, utan han är ganska rädd. Så som vi redan under denna eftermiddag har hört. När predikanten ställer sig här på predikantpodiet, så gör han inte det med, genom att slå sig på bröstet, utan han är skygg och ängslig och talar. De ord som har givits honom förkunnas evangelium till Saul. Han talar till honom, kär min kära bror Saul. Och Jesus som uppenbarade sig för dig på vägen skickade mig för att du ska få din syn åter med kärlek och kärleksfullt och uppmuntrande. Saul var inte ännu Ananias trosbroder, utan genom att han trodde evangeliet så fick han sina synder förlåtna och han blev ett Guds barn. Och Ananias trosfrände. Tänk om också vi Guds barn kunde ha samma förmåga och vishet att närma oss med samma hjärta som Ananias. En sådan människa som söker och vars samvete Gud har väckt. Om vi hade Kristi sinnelag att stanna inför en sådan människa, till och med våra kära anhöriga som i sina liv har det svårt och som kämpar vid gränsen från till Guds rike och funderar över vilken sida är det jag står på, vilken sida om Guds rike. Om vi då hade kraft att komma fram och ödmjukhet att komma fram, inte uppifrån tryckande neråt utan upplyftande nerifrån och uppåt. Och Saulus från Tarsus, en blind man, timligt och andligt blind, han tar emot evangeliet som Ananias förkunnar. Han upplever på nyttfödelsen. Han får bättringens heliga nåd. Han blir ett Guds barn. Men vad är då bättring? Det är mycket kul att ni är här. Sitter där därför att hela tiden verkar det som att jag får mod ifrån er, de här främsta raderna, att stå här så inför en så oändligt stor skara Guds barn. Ni minns vad som står i Augsburgska bekännelsen, att bättringen har två ställen. Först är det nöd och ånger för synden, men samtidigt så handlar det om att tro på evangeliet, att synden har blivit förlåten och att nåden har kommit från Kristus. Och Luther talar också om att egentligen som ett tredje ställe i bättringen så är det att man lämnar bort synden. Och i Titusbrevet talar ju om det, att Guds nåd är sund och den har uppenbarats för alla och lär oss att lägga bort ett ogudaktigt liv och världsliga begär och att leva gudaktigt i detta och fromt i detta på denna jord. I Guds barns hjärta kommer nåden som en huslärare, lärare som lär oss att leva så som det passar för ett Guds barn. Saulus från Tarsus upplevde hur här på jorden gav syndernas förlåtelse och då var de också förlåtna i himlen. Saul fick uppleva detta. Och precis som om fjäll ramlade det från hans ögon och han fick sin timliga syn tillbaka. Men han fick en ännu bättre sak. Han fick tillbaka sin andliga syn. Han betraktade med trons ögon ända till hemstranden, ända till målet. Han kallades till att bli Guds rikes arbetare. Som Saulus från Tarsus, som Paulus fick genomföra. Och han själv skriver, när han skriver till romarna i romarbrevets inledning, om hur han är Kristi tjänare, kallad till apostel och för att förkunna Guds evangelium. Och vad är då evangeliet? Det är ett budskap om Guds son som mänskligt sett var i Davids släkte, det skriver Paulus till romarna. Men från sin heliga ande så var han Guds son som har makt. Och han har fått positionen från, genom sin uppståndelse. Han är Jesus Kristus, vår Herre. Och från honom fick Paulus nåden och apostlaämbetet för att han genom Jesu namns ära ska leda människor från alla folk till trons delaktighet och till trons lydnad. I Paulus liv hände väldiga saker. Han som hade tagit fast dem som var fyllda av vrede, han blev tillfångatagen. Den syndiga blev en benådad syndare. Kära åhörare, är du? Har du upplevt sådant? Människolivets viktigaste fråga är att känna vår Herre och Frälsare och att bli ett Guds barn. Men i oss människor verkar syndafallets arv. De första människorna som följer synd. Synden kom så nära att den bor i oss. Och som tudelade går vi här. Den odödliga själen vill å sin sida till himlen. Men synden för oss något helt annanstans. Och Paulus skriver om detta. Jag tror att det är Romarbrevet. Jag vet att i mig finns inget gott. Och det sägs ganska krångligt, men enkelt sagt så betyder det att det gott, det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill göra, det gör jag. dock inte jag utan synden som bor i mig. Har du, min broder och min syster, upplevt syndens verkan? Om du har, hur nära har du känt dem då? I början sa jag redan att apostlagärningarna har redan talats om här idag. Två gånger. Och när jag lyssnade på hovherrens omvändelse och bibelstället som berättas om detta, så var också det något som vi behandlade där i konfirmationsskolan och i Makedonien i Europa när man för första gången höll ett möte. Så mötte Paulus där utanför staden vid flodens strand kvinnor som var där i sina egna sysslor. Och Gud öppnade Lydias hjärta att ta emot det som Gud hade talat genom Paulus om den bättringen. Vi kan inte prata om teknik utan en mall för hur man gör bättring. Det är Guds verk. Om detta har brodern predikat nyss. Gud öppnar hjärtana till att ta emot evangeliet. Och Lydia, hennes hjärta öppnades av Gud. Och hon tog emot evangeliet som förkunnades av Paulus. Evangeliet om Herre Jesus Kristus. Och Gud hjälpte Lydia till att tro och skänkte henne helig ande. På samma sätt hände det i den berättelse som brodern talade om. Filippos förkunnade evangelium för hovherren. Och som vi hörde så fortsatte hovherren glatt sin färd. I Cornelius hus var det någon av bröderna som tittade in. Paulus eller Petrus förkunnade evangelium mäktigt och alla som hörde talet trodde och fick helig ande. Och de blev Guds barn. På precis samma sätt hände för Filippis fångvaktare som tidigare hade piskat aposteln. Och när Gud väckte hans sinne och samvete så frågar han: Herre, vad ska jag göra för att bli frälst? Och han får svaret: tro på Herren Jesus så ska du bli frälst, du och hela ditt husfolk. Gud öppnade deras hjärtan till att tro. Och de blev, genom att tro på evangelium, så blev de Guds barn. Gud hjälpte dem till att tro och skänkte helig ande. Har du, min kära bror och syster, upplevt sådant, något sådant? Gud öppnade också mitt hjärta på sin tid att till att tro. När jag som 17-årig ung man fick frågan: vill du också tro? Får jag välsigna dig? Det var sommarmöte 51 år sedan. Jag gick ut på mötesfältet som ungefär 100 kilometer norrut. Och jag gick ut på fältet på sommarmötet. Så kom ett ungt par emot mig. Jag var en ung, icke-troende man. Och de frågade mig denna fråga. Jag var Jag hade i min pubertetsålders strid förlorat min barnatro och kommit ut ur Guds rike. Min egen mamma. Nu har hon redan lagt ner sin vandringsstad och kommit till härlighet. Hon hade orkat mig, tala till mig kärleksfullt. Hon hade påmint mig om vikten av att tro. Mitt unga liv var mycket hektiskt. Det förde mig framåt och det kändes som att det är nu inte min tid. Men i mitt samvete talade Guds röst. Det älskade mig och det rådde mig och påminde mig och kallade mig till bättring. Gud verkade. Han beredde och skickade en hjälp för mig som stred i syndens nöd. Och när Rovaniemi sommarmötes sista ord, när jag hörde på dem att så som hönsmamman samlar sina barn under sina vingar, så har jag också samlat er, som jag hörde predikas. Och Gud samlade samma unga par till mig. Och när de frågade en gång till samma fråga, så ville jag tro. Syndens avlösningsord hade en kraftfull makt. Den har alltid haft en förunderlig kraft. Den öppnar Guds rike och vägen till Guds barnaskap. Och till hjärtat föll en obeskrivlig frid, en förunderlig frid, glädje och frihet. Det är det som är Guds rikes innersta väsen. Guds barns frid, frihet och glädje. Jag kan tänka att framför mig finns det många Guds barn som inte är Guds barn från barnatro, utan de har genom bättring fått finna Guds rike. Ni är lyckliga som har bevarat sig i barnatro i er och kämpa ända till ålderdom. Men livet har inte varit syndfritt för er heller, utan alla vi, såväl barnatroende och de som har kommit till Guds barn genom bättring, vi är tudelade på vår färd mot hemmet. Med hjälp av evangeliet och med dess kraft så får vi kämpa. Kära åhörare, i sakristin talade vi att som längst, om jorden är 40 000 kilometer omkretsen, så det här blir matematik. Hur långt bort finns de längst bortsittande åhörarna? Kära åhörare, här på mötesfältet och också vid medieapparaterna. Gud kallar på dig till bättring. Du som har upplevt i ditt eget personliga liv förlust. Själafienden har fått vinna. Och du har hamnat. Så som jag i min ungdom hamnade ut ur Guds rike. Du som känner att du som lik den förlorade sonen, att min pappas tjänare har mer att äta än vad jag har, utan, och jag dör av hunger. Gud kallar dig tillbaka hem till Guds rike. Och i den heliga anden förkunnade evangeliet. Förlåter dina synder. Din otros synd på grund av Kristi försoningsverk i frälsarens namn och blod, då börjar glädjehögtiden. Min son var död, men han vaknade till liv. Han var borta, men nu finns han här. Kära bröder och systrar, unga och äldre, små och större. Låt oss vara trogna till Guds röst, Guds rikes moders röst, så som vi redan har sagt om Titusbrevet ställe. Guds nåd undervisar oss att lämna bort det ogudaktiga livet och det världsliga begäret och att leva i denna värld i fromhet och i sedlighet. Evangeliet är Guds kraft för var och en som tror till frälsning. Tro era synder, frestelser och färdens brister förlåtna i Herren Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Ända till själens frid och frihet och glädje. Men, kära vänner, bröder och systrar, vår text, andra del, undervisar om vad som är Guds barns lott. Om vi är i samma situation som den aposteln som hade varit i 2 år i fängelse och håller sitt försvarstal inför konungen och landshövdingen. Men han, så som du hade sagt till honom, att du är ett utvalt redskap att bevittna Guds namn inför världens folk och konungar, också inför Israels folk. På samma sätt har Guds barn i alla tider och också i vår tid har blivit kallade att förkunna och utföra detta Guds rikes arbete. Därför är vi här på mötet. Därför anordnar vi dessa möten, små och stora möten. Predikans innersta väsen är kallelsen till Guds rike och det är också en tröst, evangeliets tröst, vederkvickelse. Du är trötta Guds barn. Hon behöver vederkvickelse. Gud ger kraft till att utföra detta arbete. Här i Tornio har man under år redan genomfört mycket arbete. Och Gud har gett dem viljan att uppbygga detta mötesfält. Gud gav dem Paulus kraft. Och Gud ger också kraft till oss. Han bevarar och han skyddar oss. Men vår text berättar också och talar kraftfullt om den strid som man går mellan rätt och fel, otro och tro. Guds rike och själafiendes rike. Och den striden känner Paulus och upplevde Paulus mycket kraftfullt. Men Paulus klarade sig inte och utstod inte den här striden med egen kraft utan med Guds kraft, med hjälp av Guds kraft. Jesus talar i sitt avskedstal mycket uppmuntrande om sanningens ande, Guds heliga ande. Den andra försvararen fortsätter där den första försvararen avslutar. Och frälsaren uppmuntrar i sitt tal att lärjungens tro, Guds barns tro, inte ska falla av prövningar. Och i Johannes evangeliets 16 kapitel talas om detta. Om Jesu uppmuntran, där sägs, jag har talat detta till er så att inte er tro ska gå sönder av prövningar. Ni skiljs från synagogan och det kommer en tid då någon som dödar en annan, någon av er, och tror att de gör en helig gärning inför Gud. Detta gör de därför att de inte känner Fadern, inte heller mig. Som Saulus fick Paulus. Han tog fast Guds barn. Han förstod inte vad han gjorde. Stenarna drog Stefanus till sandgropen. Och stenarna studsade på honom. De visste inte vad de gjorde. Jesus själv säger till Fadern. Fader, tillräknar dem inte detta som synd. För att de vet inte vad de gör. Nu fick Paulus, som är benådad syndig, försvara orädd och modigt med mycket ödmjukt sinne. Han trodde Guds ord för sant om vilket han här i vår text talar själv. Jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem ska jag sända ut dig för att du ska öppna deras ögon och vända dem från mörker till ljuset och från Satans makt till Gud. Genom att tro på mig skall de vinna syndernas förlåtelse och få en plats bland dem som helgats. Här var sakristimannen hit och visade mig att du ska snart avsluta. Vad betyder och innebär texten för oss om vi sammanfattar det kort? Är det inte det att för 2000 år sedan skedde saker, de är sanna också för vår tids människors liv? Berättar det inte om att den här tidens människor också har möjlighet att få syndernas förlåtelse? Och från otro kan man bli till ett Guds barn. Betyder det inte att det berättar om att varje människa kan höra denna kallelse, ta emot evangeliet och tro sin otro och alla synder förlåtna? Och när jag ställer frågan, vill inte också du tro? Här, nu i denna predikan och i alla de tal och predikningar som vi har hört, har man förkunnat evangeliet och där har mycket närvarande varit en uppmaning till bättring. Och till delaktighet av levande tro vågar jag också be dig, en personlig levande tro ger ett evigt livs hopp. Det bär i den här världen och tiden, men särskilt bär den på tidens andra gräns. Hebreerbrevets författare skriver om det hoppet, att det är som ett ankare som är satt bakom förlåten i hemstranden, och med tro håller vi fast i ankarrepet. Men kära bröder och systrar, jag tänker så här, att många frestelser och plågor har vi haft redan på detta möte. Guds rikes evangelium, där möter du Guds frälsarens barmhärtiga ansikte. Ibland känns det som att var är du? Vi sjunger i en ny sång, Jesus, var är du Jesus? Han är alldeles bredvid dig, så som det står i sången, i brodern och systern som sitter bredvid dig, som är färdig att trösta dig med heligt evangelium. Kanske frågar du, har Gud glömt mig? Nej, Gud glömmer inte någon. Gud glömmer inte. Evangeliet uppmuntrar och tröstar också i denna stund. Du, liten och stor, ung eller gammal, du har rätt och tillåtelse att tro, dina synder, frestelser och tvivel förlåtna i Herrens Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Och därigenom får du tryggt fortsätta din kamp och din färd mot hemmet. Ditt timliga hem väntar också på måndag, och andra kanske tidigare, men det eviga hemmet, det finner vi sen när Gud själv har satt och bestämt för var och en av oss. Vi vet inte vilka dagar, vi känner inte dagar och stunder, och inte behöver vi veta heller, utan det räcker för oss att vi nu och här är troende. Och ni kära konfirmander som sitter bredvid under mig, jag har redan i Ranua lämnat dem i Guds ords förvar och bevar. Ni får fortfarande tro era synder förlåtna i Herre Jesu namn och trygga blod. Och liksom då, under konfirmationens slut, så måste jag säga att även prästens uthållighet har blivit försvagad. Så måste man också ödmjuka sig i predikoämbetet och bli en liten människa. Och därför vill jag fråga er och alla andra, får jag tro mina egna synder och frestelser och tvivel förlåtna? Jag vill tro tillsammans med Guds skara, och jag vill fortsätta denna färd. Så får var och en av er tro, era frestelser och tvivel förlåtna i Herrens Jesu namn och försoningsblod. In till frid, frihet och glädje. Jesu namn. Amen.